den 12 mars 1995.
Någon gång i natt eller tidigt i morgonbitti kommer FNs sociala toppmöte i Köpenhamn att avslutas. Och av allt att döma antas då enhälligt slutdokumentet och handlingsprogrammet som syftar till att utrota fattigdomen i världen.
Kanske är det egentligen det här som är toppmötets mest betydelsefulla aspekt. Informella möten bakom stängda dörrar. Möten som kan skapa förtroende och kraft att så småningom genomföra i praktiken det som slutdokumentet talar om utan att tvinga någon till något. De latinamerikanska statscheferna lunchar med den svenska delegationen och det var en av gästerna här som fick dagens längsta applåd i plenisalen.
I now have the honor to invite His Excellency.
Lo que queremos, los que aquí nos reunimos, es posible, pero hace falta algo más que promesas, resoluciones y declaraciones. Hace falta voluntad política y hace falta justicia, no solo dentro de cada país, sino también entre todos los países. Repártanse mejor las riquezas del mundo entre todas las naciones y dentro de las naciones. Establezcase una verdadera solidaridad entre los pueblos y solo entonces nuestros sueños de hoy podrían ser realidades de mañana. Muchas gracias.
Varken Castro eller någon annan drar fram de egna liken ur garderoben på ett sånt här möte. Castros motpol, USAs vicepresident Al Gore, uppmärksammades mest som symbol för USAs svaga intresse. Clinton kom ju inte. Men i sitt tal visade Al Gore att USAs nuvarande regering inser att den så kallade fria marknaden har svagheter.
Economic growth cannot be sustained over time unless a proper portion of its present fruits are continually invested in the nourishing and development of human potential. Even Adam Smith always referred to economics as human economics. Maybe we should have never abbreviated the concept. People who are sick or uneducated or undernourished or unemployed should not be merely the objects of society's guilty conscience. They should also be seen as the embodiment of unrealized economic and social potential.
Talare av varierande popularitet och trovärdighet förklarade sedan att de nu ska göra allt för att genomföra det som slutdokumentet säger. Men att också just deras länder har stora praktiska och ekonomiska problem. Och vad är det då slutdokumentet lovar? Ja, om man ska vara elak, egentligen ingenting. Den absoluta fattigdomen ska utrotas, i alla fall lovar man försöka. Arbetslöshet och undersysselsättning ska bekämpas kraftfullt och det som kallas socialt sönderfall ska stoppas. Men det finns inget tvång, allt bygger på frivillighet och dessutom saknas löften om de pengar som krävs. Men om man vill vara snäll så kan man ju påpeka att bara det faktum att 187 länder nu enas om att de här frågorna måste lösas innebär att någonting historiskt har hänt här i Köpenhamn. Men än fortsätter fattigdomsklockan att ticka fram i rött på svart de barn som föds till fattigdom allt medan världen väntar. Bert Sundström och Lennart Eriksson för Rapport i Köpenhamn.
Och apropå FNs sociala toppmöte säger biståndsminister Pierre Schori att det inte är deklarationerna i sig som är viktigast utan de nätverk som växer fram.
Den 12 mars 1995, Belgien.
En smått otrolig historia där både svarta pengar, mutor, mord och självmord finns med skakar just nu Belgien, men framförallt NATO, vars mäktige generalsekreterare Willy Klaas också anklagas. Men han vägrar att erkänna sig skyldig. Frågan är dock hur länge Claes kan sitta kvar. Man har redan börjat leta efterträdare.
Dagarna ser ut att vara räknade för Willy Claes som NATOs generalsekreterare. För varje dag dras han allt djupare ner i ett moras av korruption, mord och självmord som nu skakar Belgiens politiska och militära elit.
Ik heb er niets mee te maken.
Så har Willy Claes hittills kommenterat affären. Natten till i torsdags begick en general självmord med hjälp av gift på ett hotell i centrala Bryssel. Generalen Lefebvre var kabinettschef i försvarsdepartementet under 1988-89 när belgiska staten köpte 46 militärhelikoptrar från italienska företaget Augusta i hård konkurrens med bland annat tyska och franska tillverkare. Det var något skumt med den affären. Det stod klart sen vice partiledaren i det vallonska socialistpartiet André Kos sköts till döds utanför sin älskarinnas bostad 1991. Dagen efter att han avslöjats att det funnits svarta pengar med i försvarsupphandlingen. Idag vet man att socialistpartierna i Belgien fick mutor på 12 miljoner svenska kronor förmedlade via schweiziska bankkonton. Under hela den här tiden var nuvarande NATO-chefen Willy Claes Belgiens ekonomiminister.
The whole of his staff, including his chief of staff, knew about it and are in jail at this moment. They have been arrested. Is it possible that the minister doesn't know what his most closest associates are doing?
Är det någonting som försvarsorganisationen NATO just nu inte behöver så är det en skandaldrabbad generalsekreterare. För sedan järnridån fallit och Sovjetunionen krossats så famlar NATO efter identitet och uppgift. Willy Claes fick jobbet som generalsekreterare så sent som i september förra året. En otrolig karriär för den fattiga pojke vars familj blev vräkt och som tack vare att han var duktig på att spela piano kunde betala sina studier. Att den här skandalen handlar just om militärhelikoptrar gör den extra känslig för NATOs generalsekreterare. För någonstans Willy Claes måste vara absolut ren så är det försvarsindustrin. Avslöjandena kommer nu i ett allt snabbare tempo och manövrerandet för att hitta en ny generalsekreterare för NATO har redan börjat.
Den 13 mars 1995. Fiskekriget.
Det gäller det fiskebråket. Striden om atlantfisket mellan Kanada och EU-länderna går vidare. Igår kväll kom den beslagtagna spanska trådaren Estai till Kanada och möttes av diplomater från EU och 10 000 demonstranter. Här är vår korrespondent.
Det blev en hetsig eftermiddag när den spanska trålaren togs in till hamnen i den lilla staden St. John's på Kanadas östkust. Cirka 10 000 hurrade för kustbevakningens män och kastade ägg mot diplomaterna från EU. Kaptenen på den spanska trålaren fördes sen till domstol. På vägen dit blev det mera demonstrationer och äggkastning. Både den spanske och den tyske ambassadören träffades. Den kanadensiska regeringen säger att man tänker åtala kaptenen och trålarens ägare. Fisket är en krisbransch på den kanadensiska östkusten och det är förklaringen till att folk gick man ur huse för att visa sitt stöd för den kanadensiska regeringens hårda tag mot trålare från EU-länderna. Konflikten mellan Kanada och EU-länderna gäller fiske av piggvar i vattnen söder om Grönland. Fisket där regleras egentligen av den nordatlantiska fiskeorganisationen, men EU accepterar inte storleken på sin kvot och Kanada anser att inget fiske alls ska bedrivas de närmaste månaderna på grund av att piggvaren riskerar att bli utfiskad och försvinna, precis som torsken redan har gjort. Eftersom Spanien skickat ett krigsfartyg och Kanada tänker fortsätta att uppbringa trålare så finns risken att det blir nya konfrontationer på havet. EU förbereder nu motåtgärder i Bryssel. Det kan bli fråga om handelssanktioner mot Kanada. Kanske kommer det något besked redan idag. Staffan Ekendahl i Washington.
13 mars 1995. Pakistan.
Våldet fortsätter i Karachi i Pakistan där minst 13 personer igår dödades i olika incidenter. Många av dödsskjutningarna skedde sedan polisen gripit mer än 300 misstänkta muslimska aktivister på order av premiärminister Benazir Bhutto. Hon gjorde under helgen ett oplanerat besök i Karachi.
13, 12, 4, 6, 8. Sifferserien är över de senaste dygnens antal dödsskjutna i Karachi. Det går inte en dag utan att någon skjuts ihjäl eller sprängs ihjäl i bombattentat i en stad som nu befinner sig på randen till total anarki. De senaste 10 åren har 4 000 personer dödats. De senaste 15 månaderna mer än 1 200. Hittills i år 386. De senaste 3 veckorna fler än 60. Premiärminister Benazir Bhuttos kansli har försökt tona ner betydelsen av hennes besök i Karachi lördags som enbart ett i raden av många besök, men det var mer än så. Det var en utryckning för att söka hejda den annalkande anarkin där dagliga dödsskjutningar och veckoliga massakrer på moskébesökare inte bara drabbar enskilda utan indirekt också landets finansiella centrum och skrämmer utländska investerare. Men hon var inte redo att återkalla in armén för att patrullera Karachis gator, även om hon medgav att bortdragandet i november hade lämnat ett säkerhetsmässigt vakuum. Istället skulle polisen få bättre utrustning och tvingas patrullera mer än tidigare. Och än mer kontroversiellt, betrodda civila ska tillåtas bära vapen i självförsvar. Hennes talesman Hussein Haqqani ville heller inte medge att dödandet var ett resultat av strider mellan olika muslimska fraktioner utan snarare ett verk av utländska sabotörer tränade och betalda av ärkefienden Indien med syftet att slå sönder Pakistans ekonomi.
And indeed the government is concerned. It's concerned because we have been aware for quite some time that the enemies of Pakistan have been making Karachi a target of violence, which sometimes takes the form of political, sometimes of ethnic, and sometimes of sectarian clashes. But in reality, it is foreign-trained saboteurs at work at trying to keep the pot boiling and to keep Karachi constantly unstable.
Det har spekulerats om att Benazir Bhutto skulle påbjuda undantagstillstånd i Karachi, men hon verkar just nu lika tveksam till det som att utlysa ett nödvändigt lokalt val för att ge Karachi något slag av administration därför att hennes parti säkert skulle förlora. Nu finns det ingen administration i Pakistans största stad. All kommunal service har kollapsat. De enda som i rimlig utsträckning uppehåller lag och ordning är Pakistans Rangers, en halvmilitär styrka som mest ligger och trycker i sina sandsäcksbunkrar medan våldet fortsätter. Bengt Turner, Hongkong.
13 mars 1995. Åtal i Stureplansmorden i december förra året.
Det var Tommy Zethraeus som höll i vapnet och sköt, det hävdar åklagaren. Men inte bara Zethraeus utan också Guillermo Marquez Jara åtalas nu för mord och mordförsök utanför restaurang Sturekompaniet i Stockholm. 4 personer sköts ihjäl och 20 skadades i skottdramat i december. Idag väcktes åtalen.
Många vittnesuppgifter är motstridiga, ändå är vittnena det avgörande när åklagare Jan Danielsson hävdar i sitt åtal att det var Tommy Zethraeus som sköt och dödade 4 människor och skadade ett 20-tal vid Stureplan i december i fjol. Men också Guillermo Marquez Jara, som inte avlossat ett enda skott, åtalas också för mord och mordförsök.
Man ska inte säga att de är lika goda kålsupare bägge två, men däremot är det min uppfattning att Marquez Jara har gjort tillräckligt för att bli betraktad som gärningsman.
Här på restaurang Gino i Stockholm tillbringar Tommy Zethraeus och Guillermo Marquez Jara och flera andra deras sällskap större delen av natten. De dricker mycket öl och använder även narkotika. När restaurangen stänger vid 3-tiden på natten går de över till Sturekompaniet. Där blir det bråk och både Zethraeus och Marquez Jara får ta emot sparkar och slag från en av dörrvakterna. Zethraeus och Marquez Jara beger sig sedan till en adress i Hagsätra där Zethraeus har flera vapen gömda. Han tar med sig det här vapnet, ett norskt militärt automatvapen, så kallad AG3. Flera vittnen pekar ut Tommy Cetreus som den som sedan skjuter vid Sturekompaniet, men att det är Marcus Jara som har vapnet gömt under sin rock. I förhör säger Tommy Cetreus att hans minnesbild är dimmig som ett stort svart hål, och på frågan om det är han som har skjutit så svarar han:
inte vad jag minns. Jag minns bara att vi springer från platsen. Inte för att det har varit någon skottlossning eller någonting, utan bara för att vi springer från platsen.
Marcus Jara uppger i förhören att han kommer till Sturekompaniet när skott avlossas. Han berättar:
en person går fram mot dörren och skjuter.
Känner du igen den personen? Frågar förhörsledaren.
Det vill jag inte svara på.
I polisens bandupptagning säger Cetreus om morden:
jag vet den affären idag och en nyktig tillstånd att jag aldrig skulle döda några människor. Speciellt inte tre tjejer. Absolut inte tre tjejer.
I utredningen som omfattar 2600 sidor har hundratals vittnen hörts. Men många vittnen var chockade och berusade. Ändå anser åklagaren att han har en klar bild av vad som hände.
Jag har gått hopp om att det ska framträda en tydlig bild utav vad som faktiskt har ägt rum. Sen finns det då, som jag har sagt förut, en del personer som har befunnit sig på platsen i en sån position att de borde ha kunnat göra mycket säkra iakttagelser, men som har tyckt sig se saker som går stick i stäv mot vad andra har sett.
Ytterligare 8 personer i åldrarna 20-25 år åtalas, däribland 2 kvinnor. Åtalen gäller skyddande av brottsling och olaga vapeninnehav. 2 bröder, en 19-åring och en 21-åring, åtalas för medhjälp till mord och mordförsök. 19-åringen körde Marcus Jara och Cetreus till Sturekompaniet och fungerade även som chaufför efter skottdramat. Den andra brodern, en 21-åring, fanns också med vid skottdramat och anses ha varit pådrivande vid morden.
Den 13 mars 1995. Norge i medvind.
Norge har ställts inför ett angenämt problem. Debattens vågor går nu höga om vad landet ska göra med inkomsterna från oljeproduktionen, som vid sekelskiftet väntas inbringa cirka 80 miljarder kronor om året.
Det är skördetid i Norge. De stora investeringarna i Nordsjöns oljefält under 70- och 80-talet bär nu frukt, och det svarta guldet fyller landets kassakister. Och som om inte det vore nog, visade sig att energidepartementet har underskattat årets produktion till ett värde av drygt 6 miljarder kronor. Pengar som täcker större delen av det norska budgetunderskottet. Och så långt är allt gott och väl. Men oljeproduktionen står för cirka 15% av Norges bruttonationalprodukt. Vad händer när oljan tar slut i mitten av nästa århundrade?
Ja, nå er det jo en misforståelse at norsk næringsliv har bare det benet å stå på. Men du har helt rett i at dette er usikre inntekter. For eksempel hvis prisen på olje skulle synke med 10 kroner per fat i 1995, så betyr det at norske statsinntekter synker med nesten 8 milliarder kroner.
Ett annat exempel på medvetenheten om riskerna med oljan är energiminister Jens Stoltenbergs resa till Saudiarabien i slutet av januari. Där knöts kontakter för framtiden mellan världens största och näst största oljeexportör. Norge har tagit steget upp i den högsta divisionen och är numera en energipolitisk stormakt.
Om inget oförutsett händer så kommer Norge att vara kvitt sitt budgetunderskott under 1996, mest tack vare oljeinkomsterna. Men efter det kommer ju pengarna fortsätta att strömma in, och vad ska de egentligen göra av alla oljemiljarder?
Det blir skolor, tänker jag. Bygga upp alla skolorna, det är drittskolor överallt, de är liksom från 1900-talet, 1900.
Man bör nog tänka lite framöver, och det är väl diskussioner om hurvitt man bör bruka pengarna nu på minska arbetslösheten och i det hela taget, eller om man bör jag är inte helt säker på hur man, jag vill önska att man kanske kunde brukt pengarna nu, satt igång investeringar och skapat nya arbetsplatser.
Det ska vi bruka på utbildning.
Och bara det.
Billigare bensin.
Bara det.
Det är 2 viktiga ting.
Raset i den norska ekonomin som förutspåddes i samband med EU-nejet har uteblivit helt. Och frågan är om Norge nu dragit ifrån Sverige för gott.
Vi har fortsatt mycket att utveckla oss på för att bli en mer färdigvaruproducerande nation, sånt som Sverige är i större grad. Så på industrisiden så må vi nog fortsatt se att Sverige är storebror i Norden.
Den 14 mars 1995, efterdyningar på Estonia-katastrofen i september 1994.
Morgonekot fortsätter med rapporten från haverikommissionen för Estonia-olyckan. Utredarna kommer alltså med mycket kraftig kritik mot det tyska varv som byggde Estonia. Det visar den preliminära haverirapport som snart publiceras.
Rapporten handlar i huvudsak om Estonias tekniska konstruktion. Det här är första gången som haverikommissionen talar om exakt var bristerna funnits i fartyget. Det konstateras att en del stålkonstruktioner varit för klena, vilket lett till att hållfastheten inte varit tillräcklig. Slutsatserna bygger bland annat på analyser av det upptagna bogvisiret och delar av fören som svetsades loss i samband med dykningar i höstas. Det beskrivs också vilka avvikelser från regler som gjordes vid bygget och i vilka fall regler saknats. Konstruktionen med bogporten som gick in i det yttre bogvisiret är ett exempel på där reglerna inte följts. Men det är många färjor som byggts på det sättet. Frågan om när sjöfartsmyndigheterna började godta avvikelser från reglerna är fortfarande obesvarad och finns inte med i rapporten. Klassningssällskapens ansvar finns inte heller med. Den mycket intressanta frågan om vilken betydelse Estonias hastighet hade och besättningens beteende, liksom vågrörelserna, kommer inte med förrän i senare rapporter. Den tunga kritiken vänder sig nu mot det tyska varvet Meyer i Papenburg. Varvet har misslyckats med att övertyga haverikommissionen om sina egna förklaringar till förlisningen. Bland annat att Estonia skulle ha kolliderat med något föremål. Haverikommissionens sjötekniske expert Börje Stenström säger att varvets företrädare fick åka hem tomhänta. De hypoteser som de hade med sig kunde vi lätt såga sönder. De beskrivningar och slutledningar som nu kommer fram är definitiva och kommer att gälla även i slutrapporten som beräknas komma i höst. Haverikommissionens preliminära rapport har nu skickats ut till sjöfartsmyndigheterna i Sverige och Finland, till rederiet Estline, klassningssällskapet Bureau Veritas och det tyska varvet. Meningen är att parterna ska acceptera vad som står. Haverikommissionen väntar nu på reaktionerna. Det fullständiga innehållet i rapporten kommer att publiceras om cirka en vecka, samtidigt i Estland, Sverige och Finland.
Den 14 mars 1995. Uppåt för flygbolaget SAS.
Kväll. Nu går flygbolaget SAS med vinst igen. 1,5 miljard kronor under förra året. Och idag blev det också klart att SAS i en jätteaffär köper 35 nya flygplan från den amerikanska tillverkaren Boeing.
Jo, visst har han ett leende på läpparna, SAS-chefen Jan Stenberg. SAS är på väg uppåt igen efter 4 års förluster. Nu visar flygbolaget en liten vinst. Och efter diverse försäljningar av bolag som inte har med flyg att göra placerar SAS nu en stor order på nya flygplan hos den amerikanska tillverkaren Boeing. 44 gamla och bullriga Fokkerplan och DC-9 byts ut mot en helt ny generation av Boeings 737-serie. SAS beställer 35 plan av den nya versionen som ännu inte finns i drift hos något flygbolag. En jätteaffär på 8,5 miljarder kronor. Senare kan SAS köpa till ytterligare 35 plan.
Vi tyckte att det var det bästa planet av den rätta storleken och till de bästa villkoren.
Är det bra läge just nu att köpa flygplan?
Ja, det är min bedömning att det är en god konjunktur, för marknaden erbjuder mycket attraktiva villkor nu.
Den 14 mars 1995. Klyftan mellan invandrare och svenskar i samhället är stor.
Som skildrat den växande klyftan mellan invandrare och svenskar. Idag hade riksdagen en stor utfrågning med experter om hur vi ska kunna desarmera den tickande bomb som de allt mer isolerade invandrarna utgör.
Den utveckling vi har idag med bostadsområden som i allt snabbare takt blir befolkade av uteslutande de med utländsk bakgrund är inte bra. Det var alla riksdagsmän överens om idag. I riksdagens gamla andra kammarsal hade de samlat ansvariga och experter från olika myndigheter och kommuner för att försöka se vad som kan göras för att minska klyftan mellan det svenska samhället och invandrarna.
Jag var ute i Fittja och i Botkyrka då för någon vecka sedan, och där tyckte jag nog att man skulle riva en del och helt enkelt göra ett trivsammare område. Men det är inte så enkelt heller, för många av invandrarna själva, de vill ju gärna bo kvar och bo tillsammans. Så det här är en komplicerad situation.
Det finns de som föds i Sverige idag som aldrig lär sig svenska. De träffar aldrig någon svensk och ser aldrig någon svensk tv till exempel. Via parabolen hör de bara föräldrarnas hemspråk.
Jag träffar många invandrarföräldrar. När man förklarar till exempel det med parabolantenner, att ni tar det och ni lyssnar bara på nyheten från era egna hemländer, och att era barn vet inte vad som händer i Sverige, därför så blir det mycket sämre för dem i skolan. Och genast reagerar de och säger, oj, nu måste vi skärpa oss, det här visste vi inte om.
Statistiken visar att i de invandratäta områdena är bidragsberoendet stort, liksom arbetslösheten och brottsligheten. Helt klart behövs det extra stödåtgärder för invandrare, det var man överens om. Men allra viktigast är nog språket.
De förslag vi har varit inne på om att man måste samordna svenskundervisning med yrkesutbildning är viktiga inslag i en sån här politik. Sen tror jag också att man måste hjälpa de kommuner som har en tung börda idag. Jag tror att man behöver låta, så att säga, följa med. Pengarna måste följa med flyktingarna på ett annat sätt än det gör idag.
För det första måste vi tvinga olika bostadsbolag att ta emot invandrare på de områden där det bor bara svenskar. Det andra är att vi
kvotera in
invandrare, just det. Det andra är att vi olika bostadsföretag ska kunna gå ut och erbjuda unga svenska familjer att flytta till de här bostadsområdena som är segregerade och säga att ni får lägre hyra om ni deltar i vår integrationsarbete. Och för det tredje så ska man kunna flytta ut olika arbetsplatser till de här bostadsområdena, så att även de barnen kan lära sig att det finns människor som har jobb, att man ska kanske plugga för att kunna få ett riktigt jobb och att det finns en framtid att räkna med.
Den 14 mars 1995, Uganda.
Uganda var länge ett av Afrikas eländigaste länder, med politiska övergrepp och massmord under diktatorn Idi Amin som de värsta exemplen. Idag är läget annorlunda. Ekonomin växer snabbt och efter 9 år av fred har presidenten Yoweri Museveni blivit västvärldens gunstling. Idag kom han till Sverige.
Statsministern och presidenten diskuterade svenskt bistånd, men Museveni är mer soldat än politiker. Pappan slogs för britterna i kungens Afrikakår under andra världskriget, i 7:e bataljonen, därav namnet Museveni den 7:e. När han slogs mot de tidigare diktatorerna Idi Amin och Milton Obote bodde frun Janet och deras 4 barn i Västra Frölunda i Sverige.
First of all, I'd like to take this opportunity to thank the Swedish people for having accommodated our people in this country when our country was in turmoil. My own family lived here for about 3 years.
1986 tågade han in i huvudstaden Kampala och utropade sig till president. 9 år senare är den före detta marxisten Internationella valutafondens Afrika-favorit. Orsaken är låg inflation, en budget i balans, en låg utlandsskuld och en stadig ekonomisk tillväxt. Förutsättningen är lugnet, och lugnet tycks bero på Musevenis speciella modell.
We have also got what we call no party democracy in Uganda. We call it no party democracy, democracy without parties.
Museveni hävdar att ett flerpartisystem bara ökar spänningarna mellan olika stammar och landsdelar, men han förnekar att hans modell skulle vara odemokratisk.
Let's agree on the basics, which are one man, one vote, a free press, and so on and so forth. Then the people can decide about the forms of this democracy.
Kritiska röster saknas dock inte. I en Amnesty-rapport från 1992 talades om godtyckliga avrättningar och tortyr av politiska motståndare.
No, those reports are false and a bit shallow. I have never seen these Amnesty people. They never come to see me.
Just nu arbetas på en ny författning. Museveni tror att hans partilösa demokrati kommer att fortsätta i Uganda, och i december är det presidentval.
Are you going to run in the next election in December?
Yes, I think I may offer myself.
Mars 1995, fiskekriget EU-Kanada.
Fiskekriget mellan Kanada och EU med Spanien i täten har trappats upp ytterligare. Spanien inför visumtvång för kanadensare, och dessutom beordrar man sina fiskefartyg att återuppta det omstridda fisket.
Like his father and grandfather before him, Robert McCarthy is a fisherman. Only now there are few fish left to catch. The industry throughout the remote communities of Newfoundland has collapsed, and most of the boats that should be launched this spring will stay in dry dock for another year. It's like that too in the villages these men come from in Spain, the crew of the Estai from Galicia. They too were just trying to make a living when the Canadians took them into custody in international waters. And if they had to, they say, they'd do it all again.
Por supuesto.
Of course, the captain says, the banks where we were fishing are open to Canada and Spain. I'd always go and fish there. Why not? He may get his answer in court this afternoon, when he could face a heavy fine for illegal fishing and three other charges. But the European Union says the actions of the Canadian authorities during last week's arrest, filmed here by a crew member on board the Estai, were themselves illegal. The EU is refusing to recognize Canada's jurisdiction in this case. Spanish authorities, for instance, have wasted no time in preparing their retaliation. In future, according to their ambassador, all Canadian citizens visiting Spain will need a visa, while the Canadian government, in turn, went live on national television to make its case.
79% of what is aboard that vessel is this size or smaller, when it ought to be this size.
In an effort to prove their point, the Canadians unloaded in front of the cameras 350 tons of frozen fillets from the Estai, looking for evidence of marine malpractice. They think they've found it. Fish caught legally, they say, could not be this small. Moral victory, at least in the turbot war, could hang on a tape measure.
15 mars.
I fiskekonflikten mellan Kanada och EU fortsätter ordkriget. Igår kväll sa den kanadensiske fiskeriministern att befälhavaren på den beslagtagna spanska fisketrålaren har fört dubbla loggböcker för att dölja att båten rovfiskat utanför den kanadensiska Newfoundlandkusten. Kaptenen och de 25 besättningsmännen släpptes igår och kan nu resa hem till Spanien, men trålaren är fortfarande kvar i kanadensiskt förvar. Enligt den spanske kaptenens advokat pågår trots ordkriget ändå förhandlingar mellan Kanada och EU om villkoren för att släppa den spanska trålaren.
Mars 1995. England och Nordirland.
Den brittiska regeringen beslutade igår att dra tillbaka ett helt regemente från Nordirland. Och detta är det första tecknet på att britterna nu är beredda att kalla hem en del av sina trupper som motprestation om freden varar.
Det var i augusti 1969 som de första oroligheterna bröt ut i Nordirland och brittiska trupper sändes till provinsen för att återställa lugnet. Man räknade med att allt skulle återgå till det normala igen på kort tid och att soldaterna snart skulle kunna skickas hem. Men så blev det inte. Trupperna har funnits i provinsen i över 25 år nu. Om de dragits tillbaka hade terrorvåldet kunnat övergå i öppet inbördeskrig mellan katoliker och protestanter. Men efter att vapenvilan varat i drygt 6 månader kommer alltså det första tecknet på att en demilitarisering av Nordirland nu är tänkbar. Ett av de 18 regementen som är förlagda till provinsen, det femte kungliga artilleriregementet i Armagh i södra Nordirland, ska dras tillbaka. Det betyder att 400 av de totalt 18 000 soldater som finns i Nordirland återvänder hem utan att ersättas av nya trupper. Regeringen har gett mycket vaga skäl till sitt beslut att dra tillbaka en första grupp soldater. Men det ses som ett nytt drag i förhandlingsspelet mellan britterna och Sinn Féin, IRAs politiska gren. Villkoret för att fredsförhandlingar ska kunna börja är att de paramilitära grupperna på båda sidor lämnar ifrån sig sina vapen. Det är föga sannolikt att någon part är beredd att tömma sina vapenlager förrän man ser resultat av fredssamtalen. Men Sinn Féins ledare Gerry Adams gav en liten öppning häromdagen när han sa att frågan i alla fall kan diskuteras. Den brittiska regeringens beslut att kalla hem trupper från Nordirland välkomnas av de flesta i provinsen eftersom det anses öka pressen på de väpnade grupperna att också de går med på eftergifter och börjar lämna ifrån sig åtminstone en del av sina vapenförråd. Kerstin Brostrand, London.
Den 15 mars 1995. Sanningen kryper nu fram vad Argentina gjorde med sina oliktänkande under de senaste åren.
Drygt 10 år efter det smutsiga krigets slut i Argentina under den brutala militärdiktaturens tid på 70-talet får vi nu detaljer om hur dödandet egentligen gick till. Det är en tidigare argentinsk officer som har öppnat sitt plågade hjärta.
Vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år har mödrarna på Plaza de Mayo demonstrerat i Buenos Aires, klädda i vita huvuddukar, med sina försvunna barns namn broderade på. Hittills har de aldrig riktigt fått veta i detalj hur det gick till under det smutsiga kriget i militärdiktaturens Argentina. Hur, var eller varför deras barn försvann, torterades och dödades. Nu har däremot förlåten första gången lyfts i den frisinnade Buenos Aires-tidningen Página 12. Där en tidigare officer har lättat sitt hjärta efter år av sömnlösa och mardrömsfyllda nätter och allt svårare alkoholism. Och ingen tvivlar på hans berättelse. Många av offren var så utmattade efter tortyr och fångenskap på den ökända Escuela Mecánica, en del av sjökrigsskolan i Buenos Aires, att de måste hjälpas ombord på planet. När de hade kommit ombord gavs de en bedövande spruta och slängdes sedan levande i Atlanten utanför Argentinas kust. Adolfo Francisco Skilingo medger att han själv handgripligt under 2 flygresor knuffade och kastade minst 30 levande människor från flygplan i havet 1977. Varje onsdag i 2 års tid genomfördes de här dödsflygningarna. Omkring 2000 personer dödades på detta bestialiska sätt. Och det var bara en bråkdel av alla som försvann. 4000 dödades och 10 000 försvann utan spår mellan åren 1976 och 1983. Jag handlade under order och känner därför ingen skuld eller skam för det jag gjorde, säger Skilingo. Så nu beskyller sina överordnade för känslolöshet mot dem som utförde deras grymma order, som enligt många i Argentina hade kyrkans välsignelse. Själv föll också Skilingo på att falla ut i havet genom den öppna dörren eller luckan i planet. Argentinas president Carlos Menem, själv fängslad under diktaturen, har gett många av militärens bödlar åtals eftergift. Och mödrarna på Plaza de Mayo kräver nu att kyrkan ska berätta vad den vet om försvinnandena och om tortyr och död under diktaturen. Avslöjandena i tidningen Página 12 har på nytt öppnat Argentinas sår efter det smutsiga kriget. Kyrkan fortsätter att tiga och militären svarar inga kommentarer.
Reporter Marcus Ölander.
16 mars 1995. Estonia-katastrofen igen.
Idag möts den internationella haverikommissionen i Tallinn. Då ska Sverige, Finland och Estland enas om de tekniska orsakerna till Estonias förlisning i höstas. Och det kan bli diskussioner om kommissionen också verkligen ska peka ut ansvariga för olyckan. Ekots utsända rapporterar från Tallinn.
Så här mitt i vårvintern blåser det snålt och kallt här nere i Tallinns hamn. Det är bara de stora färjorna som är i trafik mellan Estland och Finland och Sverige. Turisterna är inte många. En bit härifrån möts just nu den internationella haverikommissionen. De svenskar, finländare och ester som ska utreda olyckan för att ta ställning till en svensk undersökning som säger att varvet och den finska sjösäkerhetsmyndigheten bär ett tungt ansvar för den inträffade katastrofen. Vi ska inte på ett för tidigt stadium slå fast vilka som ska hängas för att Estonia-katastrofen inträffade. Det anser däremot Finlands ordförande i haverikommissionen, Kari Lehtola, inför dagens möte. Vi är ense om att en låsanordning på bogvisiret var för svag. Den brast och senare brast också de andra låsen och visiret slet bort. Vi vet nu också att färjan höll en hastighet av cirka 14,5 knop. De andra färjorna i området höll mellan 10 och 11 knops fart. Men vi har också gjort mätningar av havsbottnen för att se om där finns någon kraftig upphöjning, ett berg, som kan ha åstadkommit den jättevåg många talat om. De resultaten får vi från finska Sjöfartsverket 1 april. Vi måste också gå igenom de gamla arkiv som beställaren av färjan, Sallurederierna, har i Mariehamn. Där kanske vi hittar förklaringen till varför den här färjan och flera andra har felaktigheter i konstruktionen, påpekar Lehtola. Det är helt klart att Estonia var inte den enda med dessa avvikelser från bestämmelserna. Och då handlar det inte längre om vad finska sjöfartsmyndigheten har godkänt. Då handlar det lika mycket om det svenska Sjöfartsverket. Det här är Kristina Gustafsson i Tallinns hamn i Estland.
Den 17 mars 1995. Celebert Sverige besök av tysk mäktig man.
Morgonekot ska uppmärksamma ett aktuellt Sverigebesök av en av världens just nu kanske allra mäktigaste män. Det är en tysk herre som skulle kunna få stopp på den senaste tidens ränte- och valutaturbulens.
När han talar så stannar världen i alla fall nästan. Alla lyssnar och väldigt få opponerar sig, men han är ingen kung, president eller rockstjärna. När han är Hans Tietmeyer, chef för den tyska centralbanken Bundesbank och för tillfället en av världens kanske mäktigaste män. Tusentals valutahandlare runt om i världen får något stirrigt i blicken och ingen, absolut ingen, vågar lämna rummet när denne skallige man i 60-årsåldern tar till orda. För kanske han, just då, säger de förlösande orden, vi sänker den tyska räntan. Hans Tietmeyer är den centralbankschef som nu har alla blickar på sig och på sätt och vis så är han van. Han har länge stått i centrum, först inom politiken bland annat som förbundskansler Helmut Kohls högra hand när det gäller ekonomin vid den tyska återföreningen. Och sen 1993 som chef för Bundesbank där katoliken Tietmeyer har gjort det till ett kall att se till att den tyska marken är stark och att inflationen hålls i schack. Det är det som är absolut viktigast. För minnet av hyperinflationen på 20-talet då tyskarna kunde tapetsera väggarna med sina mark har etsat sig fast. Samtidigt så faller den italienska liran, den franska francen försvagas och vår egen krona blir allt mindre värd. Men den tyska räntesänkning som skulle kunna göra D-marken mindre attraktiv och ge alla andra länders illa tilltufsade valutor en chans att återhämta sig verkar dröja. Idag är han alltså i Sverige för att diskutera med politiker och riksbanksfolk och det blir nog en uppriktig Hans Tietmeyer som tar till orda. För enligt de som känner honom så är han en person som går rakt på sak, alltid säger vad han tycker och vill det sig väl kanske han till och med river av ett skämt.
Silla Benke om den tyske centralbankschefen Hans Tietmeyer.
Den 17 februari 1995. Bråk mellan Malaysia och Filippinerna.
I Singapore avrättades i morse en filippinsk fyrabarnsmamma trots intensiva vädjanden in i det sista av bland andra Filippinernas president Fidel Ramos och olika människorättsorganisationer.
Det filippinska hembiträdet Flor Contemplacion hängdes i gryningen. Ett sista försök av hennes advokat att få ett uppskov med avrättningen misslyckades. Ett nytt vittne som flögs in i de tidiga morgontimmarna från Filippinerna bröt samman utanför fängelsemurarna skrikande att hon visste att Flor var oskyldig, att hon lurats att erkänna ett dubbelmord och att Singapore nu begått ett justitiemord genom att vägra höra hennes vittnesmål. Efter ett sista möte med sina fyra barn i fängelset igår hade hon enligt advokaten accepterat att alla som försökte rädda henne undan galgen var för sent ute. Fallet har de senaste veckorna utvecklats till en känsloladdad politisk konflikt mellan Singapore och Filippinerna som har 5 miljoner gästarbetare utomlands, mest som hembiträden i de rikare grannländerna och Mellersta Östern. Många behandlas illa och det här fallet har betraktats som ett exempel på just det. Hon anklagades och dömdes för att ha tagit livet av ett annat filippinskt hembiträde och ett 4-årigt barn. Men flera vittnen som trätt fram de senaste veckorna hävdar att hon lurats att erkänna ett brott hon aldrig begått. Hennes öde och Singapores ovilja att höra dessa nya vittnen har vållat upp.